Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm wrecked.
Okej, då kör vi. Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans episod av Handbollspodden Avkast 1. Det känns ju lite futtigt att spela in ett handbollspoddsavsnitt idag och den här veckan med allt annat som pågår i världen. Men vi tog ju ett beslut om att göra handbollsunderhållning precis som vanligt och hoppas att det kanske skingrar våra och andras tankar och kanske får någon att ha en trevlig handbollsstund. Så vi gör den vinkeln helt enkelt. Säger hej och hjärtligt välkomna till en helt vanlig jävla handbollspodd då. Med Emil Schelin som rattar, Josef Pujol som är med oss och Christian Albinsson som sin vana trogen när han dyker in har någonting lite extra special med sig. Ganska ofta när du kommer in så är det just med ett resereportage. Och så är det ju även den här gången. För du har varit i Germany, Flensburg.
Där vi trivs ju, både du och jag. Vi har ju varit där ihop några gånger.
Jajamän, så är det ju. Vi var ju där ganska ofta när vi gjorde researchen till Jubbo Mirvranjes bok ju. Och bodde ju ibland på ibland hemma hos Jubbo, det ska man säga. Jag tror aldrig vi har pratat om det riktigt, men Jubbo är ju en väldigt gästvänlig och frikostig person som ju ofta lät en bo hemma i hans hus med familjen och så och äta fina middagar. Han är ju en bra kock och bjussade ofta på gott vin, men ibland så sov vi ju också på ett Gasthouse precis bredvid där. Det gillade jag mycket. Sånt där, ni vet, med mörk träpanel, luktar fortfarande väldigt ingrott av cigg och så. Där trivdes jag.
Ja, och det gjorde jag också. Men visst var det så att några av rummen, när man gick alltså utanför själva gasthuset och upp för en liten backe, så var det några rum där. Där var det inte riktigt så att man kunde slappna av.
Annexet av ett gasthouse. Nej, det
var vitt.
Nej, det var inte högsta standard. Men det är alltid mysigt att besöka Tyskland. Vad har du gjort i Flensburg den här gången?
Jag ska bara säga att när vi bodde hemma hos Jubbo så vill jag minnas att jag bodde i deras arbetsrum. Och där var ju alla hans sån här. Han hade ju stora, stora vita pappersark där han ritade upp taktiken inför matcherna.
Och så var du ju de kan rundorna. Egentligen så dubbel Barca, sned dansk och plus kantinspring.
Jag kunde liksom inte göra så mycket av det. Men jag tyckte det var väldigt minutiöst och fint.
Och jag borde tagit hem det till BK Bitter.
Ja, jag vet, exakt. Och jag har för mig att jag fick se den analysen han hade gjort av Drotter. Det var ganska kul, men jag kommer inte ihåg så mycket av det. Det var så länge sedan nu. När de möttes i Champions League, vilket känns som en svunnen tid. Och det var det också. Eller är det också. Nej, i Flensburg, nu känns det som det var ett tag sedan, men jag tänker att det är det enda jag kan bidra med idag, så att jag gör det ändå.
Men kan du avslöja vad det är ni gör? Jag vet
ja,
vad
ja,
det är ni
absolut,
gör.
Det kommer, men, det, kommer ja. det är inte så mycket att avslöja, men nej, så nej, jag drar mina bullets först kanske, så får ni känna på dem.
Mm, där är det ju ett föredöme. Paketerar in allting.
Exakt, som en rubrik och content. Ja, exakt.
Ja, får jag bara fråga då innan vi börjar. Jag tror inte ändå att jag är nog inte ensam med den här tanken. Men alltså i den här bullets då. Alltså säger man i andra sammanhang att man har ett par bullets. Alltså vad betyder bullets? Är det dragningar liksom i the corporate world? Eller vad är liksom... Vad betyder det?
Ja, men, kul. Det första gången jag hörde bullets och någon som liksom så ledigt kunde hantera det begreppet, det är en farbror som heter Lars-Henrik Friis Molin. Och vad någon kan ni googla på, hans första så kallade exit var Jobline 2000 som såldes till Monster i en miljardvärdering. Sen har han tröskat på. Han använde det begreppet väldigt ledigt och då kände jag att här, det tycker jag är väldigt bra. Och det är faktiskt väldigt bra. För att det är ju helt enkelt, bullets är ju sammanfattningar eller tillspetsade sammanfattningar kan man väl säga. Eller rubriker med annat ord. Så att det är bullets.
Mm, ja, kul.
Och ett vedertaget begrepp, ja, i yrkeslivet.
Ja, ja. Jag ser fram emot att en gång få vara en del av det där yrkeslivet som ni pratar så varmt om.
Även jag.
Ja, alltså du har ju jobb, Emil, och Josef har ju också någon slags jobb, även om det inte känns riktigt så alla gånger.
Nej, det gör ju inte det. Det håller jag med om.
Ska jag ta mina rubriker då? Om vi använder det.
Kör, kör, det blir kul. Ah. Jag håller i mig. Ja, jag har säkerhetsbälte på och så vidare.
Det är vad det är. Programmeringstenta under EM igen. Tysk man med utsi en. Andreas Wolf.
Utsi, kan man stanna till med det uttalet?
Exakt.
Du tänker på det liksom vapnet som man kunde...
Exakt, vapnet. Utsi.
Ja. Okay, ja.
Det är oklart om det var en utsi. Men...
Ditt uttal låg nästan närmare den här ismannen. Kommer du ihåg honom? Utsi, som de fann i Alperna. Va?
Exakt. Ja. Ja, usig då. Andreas Wolf ist ein Arschloch.
Oj. Får vi välja i vilken ände vi ska börja, eller har du en kronologi?
Vi kan göra så. Jag kan berätta först varför jag var i Flensburg för att svara på den frågan från Josef. Och sen får ni välja då vilken ordning vi ska ta de här godbitarna. Ska jag börja berätta då?
Ja, det,
som du sa att du skulle göra det.
Det kändes som att du skulle börja berätta.
Jag påade mig själv. Mm. Jag tänker att det är du som är programledare.
Men du sa så här, ska jag berätta om varför?
Men då hade du kunnat svara. Ja, okej, jag fattar.
Ja!
Ja, exakt, lite mer entusiasm. Nej, men Lövet, Stefan, han ringde och sa att, vad fan, man borde göra någonting på EM-guldet, alltså i mer dokumentärform. Så att jag och min gode vän Peter Wikström, vi åkte iväg tillsammans med en ny bekantskap som heter Josef, för övrigt, en väldigt trevlig kille. Vi satte oss i bilen och åkte de här fina milen till Flensburg för att intervjua Jimmy Gottfridsson och Hampus Wanne. Och sen har vi även intervjuat Andreas Palka i Göteborg och Glenn Solberg i samma metropol. Så att det kommer inom några veckor förhoppningsvis vad vi menar är i alla fall en ganska ambitiös dokumentär om guldet som kommer i sämsta fall publiceras på handbollslandslagets Facebook-sida och liknande, och i bästa fall på Viaplay.
Ja, jag tänkte precis fråga det, för att det här, du lär ju mig saken om livet ofta, och då bland annat då att bildrättigheter från Viaplay är ganska halvknackigt. Och jag tänker att om man ska göra en relativt ambitiös dokumentär, som du väl själv kallade det, så krävs det ju lite bildrättigheter. Hur går det? Men det är ju det jag antar, det är där kruxet ligger, antar jag, i och med att du sa eventuellt på handbollslandslagets egna hemsida.
Ja, det är intressant, eller smal underhållning möjligen, men jag ska säga att det är inte specifikt för Viasat som liksom bildrättigheter är klurigt. Vi gjorde ju den Bengan Boys-dokumentären där vi lärde känna varandra på det sättet, ju Emil, för TV4 och Simon. Och då var det ju OS-rättigheterna var ju mer eller mindre omöjliga. Men däremot så är det SVT och Viaplay, så här, det är ju bara att betala så får man dem. Men
jag vill minnas att det var å andra sidan då jävligt dyrt.
Ja, det är svindyrt. SVT
SVT precis. Var fan inga roliga förhandlare precis. Heller. Man trodde att de... Eller, jag gick i alla fall in med inställningen att jag trodde att de hade ett folkbildningsperspektiv och därmed skulle se det som typ en lite så här bra grej att släppa ut lite gamla bilder på Bengen Boys gubbar. Så var det inte.
Nej, de verkligen inte. Och det kostade 6 000 per minut som man använde. Och... Nej, men verkligen, man kan ju till och med argumentera för att du redan har betalat för det, så att säga, genom din skattsedel och tv-licens. Men låt vara, så är det. Och däremot så säger jag, bara för att jag sa, kanske vi har satt det för att vår ambition är ju att göra den så bra så att de vill ha den. Och det är även Stefan Löfvens ambition. Så vi får se hur det går med det. Men, och då kan vi använda matchbilderna med Claes och Robban som kommentator, och det tror jag är bra i det här fallet. Ja, det kan vi inte göra annars. Annars får vi gå via EOF och få materialet där igenom, och det får vi. Så att, men då blir det ju ingen kommentator. Så här, jag tror att i detta fallet, som man ska göra en bred och så
då vill man inte få med heter han Paul Syrer, vad heter han, och Magnus Islander och få deras kommentering via Play är jobbiga.
Jo, men då får man ju, precis om man gör det med radio, Sveriges Radio, skulle minne då, ja, kanske. Vi,
jag antar att det är billigare med radio.
Jo, det lade det vara.
Men nu är vi fruktansvärt nära på ett spån.
Ja, för dokumentär. Jag tyckte det var lite intressant. Alltså,
det var jätteintressant och kul också att se entusiasmen i dina ögon, Josef.
Ja, men jag tror det kanske är så att Josef ska jobba med content när han, jag är lite inne på att han ska... Jag hoppas att, så här hoppas jag, ska vi stänga vid den diskussionen med det, att när du slutar spela så kommer du hem till Bayern, gör någon säsong och sen blir du sportchef i Bayern, så kan du jobba på min firma halvtid och sportchef i Bayern halvtid. Det är väl kul.
Ja, men det låter som ett erbjudande.
Mm. Ja, Christian, vidare då. Ni ska göra en dokumentär, du träffade Jim Gottfridsson och Campus Wanne i Flensburg. Kan vi få lite, vad gjorde ni? Eller, ja, så här då. Börja med en bullet.
Mm. Vilken vill ni ha då? Kommer ni ihåg dem?
Jag blir i alla fall lite nyfiken på den där bulleten om att Andreas Wolf ist ein Arschloch.
Mm.
Eftersom jag förstår vad det betyder.
Man, ja, exakt. För det betyder ju rövhåll då.
Ja.
Och nej, men ja, när vi var där så brukar vi tajma in. Det gjorde vi också, Emil, när vi var där och jobbade med boken. Att man försöker tajma in när det är en match. Mm. Och här är det då Champions League. Det är Kelce som står på andra sidan. Och de möter alltså Flensburg i Flens Arena. Och den här gången så är det så lite folk som drygt 1000 personer. Vilket ju var, det var väldigt dött helt enkelt. Och många av de här fina korvstånden var inte ens öppna och så vidare. Och jag kom in där utan munskydd såklart. För det tänker inte jag på. För jag tänker att corona är slut. Men... fick väldigt, väldigt många arga tyska blickar och till och med folk som kom fram och sa till mig att jag var tvungen att ha munskydd. Så fick jag gå fram till en så här Röda Korset medarbetare och fick ett munskydd, så det löste sig. Men själva matchen då så var ju Kelce överlägsna i princip, och de är ju väldigt bra. Det kan vi ju prata om sen. Helvete vad de har två gubbar på varje position, och kanske för mig som inte... som är liksom lite utanför den kärna som Josef Piol är i, handbollskärna, så är de ju lite anonyma ändå. Men de är ju väl liksom, ja, men har väl gått bäst i Europa i princip,
ja,
den här säsongen.
Ja, och jag kan ju ta vid lite där faktiskt, för att det finns ju också de här reglerna som jag vet att vi har nämnt förut, att i den polska ligan finns det ju krav på hur många polacker som ska vara på banan samtidigt. Vilket jag har tvingat Kelce att liksom biga några platser i truppen åt polska spelare. Och Polen är ju inte riktigt det världsklasslaget som de ju var för, ja, säg 10 år sedan eller vad det nu är. Och att liksom trots det, sen tvingas de ju, behöver de inte de här gubbarna spela i Champions League. Alltså de kan ju coacha på lite annat sätt. För att de har ju 2 minst bra spelare per position, och från och med nästa år så har de ju typ 5 bra spelare på varje position, i och med att de värvar varenda 19-åring med puls i princip.
Men
de har ju sportchefen där, Berto Servas, ju känd från tidigare avsnitt i podden, som ju ganska offensivt alltid på Twitter, och jag har sett honom flera gånger göra det, argumentera för att de som en liten klubb måste ta sig rätten att signa upp 19-åringar i 8 år i förtur och så här. Jag måste säga att jag har mycket svårt att begripa hans argumentation där.
Ja.
Jag kan inte ens bemöta den, för att jag fattar inte vad fan han pratar om.
Omvänd storhetsvansinne lider han av. Ja,
man försöker väl jobba lite så som fotbollen gör. Jag kommer ihåg, jag var ju lite engagerad i Halmstad bollklubb ett tag och var med då i West Ham när man skulle sälja Ziad Haksabanovic, och där var det ju 42 gubbar i den truppen, och det var kanske 5-6 stycken som var exakt likadana som Haksabanovic, exakt samma ålder, exakt samma liksom storlek, på samma position, och sen så betalar de ju då 30-40 miljoner för dem, antar jag, och sen så är det väl en eller två som går hela vägen, och det räcker liksom. Så det är så de,
jo, men det är ju den lilla skillnaden där, att de ju faktiskt köper loss sina
spelare. Det är en annan, verkligen. Precis, det bidrar till ett ekosystem på ett annat sätt.
Och det kan vi också, för det har vi inte pratat om, att en av alla de här typ 19-åringar som de har värvat, utöver, vi har ju pratat väldigt mycket om att de ska värva Elio Stema, men en spelare spelar ju alltså i Kärra, i bottenskiktet av Allsvenskan, som... Jag vet knappt vad den heter, alltså, men det är ju otroligt anmärkningsvärt. På typ 5-årskontrakt liksom. Mm.
Och det var väl i och för sig det som Jubbo gjorde med Hampus Wanne också?
Ja, ibland slår det väl ut.
Ja, och den stora skillnaden är väl bara det att de värvade ju bara Hampus Wanne och satsade stenhårt på honom. Inte 5 vänsterkanter och hoppas på att det blir någon blir. Liksom. Men ja, absolut.
Nej, men det är en skillnad, absolut. Nej, men så, och matchen då, så är de ju som sagt bättre hela vägen. Och Hampus Wanne lägger några straffar och Wolf äter upp dem. Och Wolf äter upp det mesta som kommer i hans väg. Och då börjar ju Flensburg-supporterna, de som står på den där kortsidan högst upp, skriker massa grejer till honom. Och då blir han blir ju hetlevrad. Jag vet inte om du har spelat mot honom, Josef, men han vänder sig dit och stoppar fingret framför munnen och hyschar dem. Och kan till och med ha varit någon slags runkrörelse också, vill jag minnas. Och sådär. Så det blir ett jävla liv.
Det är vi ju i den här podden. Vi är pro-runkrörelse.
Ja,
absolut.
Ja, den är trevlig.
Men det är ett jävla liv. Det är ett jävla liv, och han är ju ändå tysk, för detta landslagsman och så vidare. Men har ju förflutet i Kiel givetvis. Det är väl det,
ja,
som är...
precis. Det påverkar nog verkligen. Men sen är det intressant också det här med att han är en arschloch. Jag antar att det var det som skreks från
fläkta
håll bland annat. Han har ju faktiskt ett rykte om sig att vara lite... vad ska man säga, svår att ha att göra med för en tränare. Att han är väldigt öppen och rak och ärlig. Och han till exempel signade ju sitt... han signade med Kiel, gick dit från Wetzlar. Innan han hade gjort stor liksom, landslagsmästerskapssuccé. Och hade också ett kontrakt i Kiel därefter, som ju kanske då inte var marknadsmässigt, så att säga. De gjorde ett litet scoop-kill där. Och sen så fick jag inte spela så mycket eftersom Landin är där. Och det är ju väldigt många som liksom accepterar det och nöjer sig det. Men han gick ju ganska liksom konfrontativ clinch med Alfred Gislason, som då var tränare i Kiel och nu är förbundskapten, om att jag är minst lika bra som Landin och jag förtjänar speltid och jag ska spela, annars kommer jag lämna och sådär. Och det gjorde han ju sen också. Jag tror innan hans kontrakt egentligen gick ut så lämnade han ju tysk handboll.
Och det är ju därför han inte med i landslaget.
Från och till i alla fall. Han är väl med ibland och ibland är det typ bitter liksom.
Men vad jag förstår så är de ju som hund och katt, Gislason och Andreas Wolf.
Ja, Ja, nej, exakt. Och som sagt, jag vet att, att han säger liksom exakt det han tycker och tänker. Och kanske saknar då den känslan för hierarki som man ju ibland tränare kräver när det gäller sånt där. Så att jag tror nog att det är nog inte bara... alltså jag har också hört att han är en jävla fin kille liksom som lagkamrat. Men jag kan tänka mig att det är fler än de på läktaren i Flensburg som tycker att han är just en Ach-Loch.
Okej, vad kul. Då kanske vi tar bullet nummer två då.
Mm. Det här går ganska fort. Det var gränspoliserna då, den här tyska mannen med Usin, eller Utsin. Det var, vi kom in från danska gränsen precis in till Tyskland och så jag vet inte fan varför jag gjorde det. Jag var på lite på så här bushumör så att jag tyckte det såg så töntigt ut när de stod där vid gränsen liksom full mundering och Usi då som om de ska börja använda den liksom och kom fram till vår bil och sådär. Så jag tog en bild på honom. Alltså jag tog upp mobilen och fotade honom. Jag tyckte det var roligt. Typ skicka till er och så. Men jag tänkte inte mig för. För det var ju väldigt, väldigt korkat gjort. För det var ju inte han så peppad på, kan man säga. Och då hade jag inte med pass och sånt heller. Utan bara körkort. Och det är ju ingen giltig ID-handling. Och det visste inte jag. För jag argumenterade ju, både jag och Peter argumenterade ju fredigt för att det var en giltig ID-handling. Men jag googlade sen, det var det ju inte.
Nej, det är ingen giltig resehandling. Det är en ID-handling i Sverige väl?
Ja, så är det. Okay.
Det är otroligt att ni inte har stött på det innan.
Nej, men jag har aldrig visat körkortet. När jag, men ja. Så att, jag höll på att inte komma in och han maktdemonstrerade ju ganska tydligt där då, han mannen med Usin, såklart. Och jag fattar inte varför jag fotade honom. För det kan man ju räkna ut med röven att en tysk gränspolis med en Uzi ska man inte plåta liksom. Och lägga upp.
Nej, lite slarvigt.
I avkastchatten. Men vi kom in. Så det löser sig.
Har du kvar bilden?
Nej, han sa ju att jag var tvungen att radera den.
Jaha. Sådana rättigheter har inte poliser i Sverige.
Nej, men jag kände också att det var inte läge liksom att... Han stod ju, han bestämde ju om jag skulle få se Flensburg Kielce på kvällen.
Ja, just det.
Nej, det är sant. Ja, men det var en bra bullet. Hade vi en tredje?
Ja. Den här är lite mer handbollsrelaterad då. Den kanske ni visste, men...
Många hade nog tänkt att man skulle få höra typ kanske något snaskigt som Jim sa om finalen eller... Eller något ja, så men... citat från Hampus. Men Usin var också bra. Alltså jag inte...
Ja, men vi kommer till en gott snaskig grej om en stund. Men jag tänker att jag sparar lite av innehållet till dokumentären. Han sa en väldigt rolig grej, Jim, måste jag säga. Det, han bjöd på en rolig grej. Men den teasar jag bara om. Alltså väldigt rolig grej till och med.
Oj.
Jag skrattade.
Ja, nu blir man sugen på att se en dokumentär.
Ja, exakt. Jag skrattade kluck. Och skrattade som en 65-årig gubbe. Vilket är jobbigt när jag ska lyssna på det efterhand. Men det tyder väl på att det var kul kanske möjligen. Den här bulleten har lite... Det berättade både Hampus Wanne och Jim. Och ni kanske visste om det. Men jag tycker det är lite gulligt. Carl Wallinius kom 5 minuter sent till en samling under mästerskapet. Och det var för att han skrev en tenta i programmering. Det tycker jag är ganska fint. Mitt under EM-turneringen. Så ja, han tenta i programmering. Och,
eller det mest otroliga är ju att han gör den.
Ja, ja, och klarar den.
Och att han inte... Alltså, man kan väl göra omprovet så att säga,
ja,
istället.
Ja, men det är klart att han ska göra det.
Ja, ja, självklart. Och man älskar ju en lundensare som exakt gör sin tenta på utsatt tid. Och så
ja,
där.
Exakt. Och under brinnande EM-mästerskap. Och att han ändå hade en ganska avgörande eller väldigt avgörande roll mot Frankrike. Och så kan man liksom tänka sig att han den dag innan där låg och pluggade programmering. Det tycker jag är fint.
En slarvpelle som mig själv har ju missat tentor med bra mycket mindre anledningar än att jag har varit på ett mästerskap.
Ja, ja. Jag har ju till och med gjort, jag kuggade ju kalkyleringstentan och gjorde aldrig om tentan men hävdade bestämt att jag hade gjort den och fick godkänt till slut. Han hette för övrigt Stig Malm.
Receptionisten med Usin släppte igenom det.
Ja, exakt. Så att,
men, det är ju tips då till Valinius då att...
Man har kanske lite mer ambitioner med sina studier än vad jag har.
Ja, just det.
Han kanske inte gör tentan för betyget.
Nej, exakt. Men det, och då tyckte jag väl lite ännu... Alltså det var gulligt i sig. Det var också gulligt när de började berätta om att... Och Jim tycker det här är jättekonstigt att man kan liksom göra en tenta mitt under EM. Och liksom började skoja då om att... Eller han sa det att... Det här fick ju Carl Wallinius höra då under hela mästerskapet. Att de skojar om att han är den enda som har studieskuld och sånt där. Och det är ju roligt att man skojar. För det, jag tänker att i många fall så skämtar man ju om de som inte har studieskuld så att säga. Att det är någonting negativt. Men i handbollsansvarig så är det någonting lite negativt att ha studieskuld då.
Där är det livets hårda skolan. Ja. Grabbarna som sätter agendan.
Exakt. Ja. Så att jag tyckte det var väldigt roligt och fint på samma gång. Och... apropå Jim då, så jag tror att han inte kommer vara kvar i Flensburg nästa säsong. Och då kan vi ju tillåta oss att spekulera lite kring var han ska gå, tänkte jag.
Ja, det här känns verkligen som Josefs... Det känns som en fråga som aldrig har passat en person bättre.
Nej. Och jag tänkte faktiskt på det, för han var ju med i en stor intervju i Aftonbladet, tror jag, något så här... Två veckor efter det här mästerskapet och allting. Där han sa att han hade gått in i någon typ av förhandling. Eller gått in och ville kräva högre lön i alla fall. För att han har år kvar på kontraktet. Men tyckte väl att han skulle få det han väl ansåg sig själv vara värd i Flensburg för att vara kvar. Och att han då sa att, typ, att jag är inte främmande för att lämna Flensburg. Och jag hade ju såklart tyckt att det var jävligt fräckt om han lämnade. Men problemet är att det finns ingen klubb som passar Jim bättre än Flensburg just nu, tycker jag. Och det är också visserligen, tror jag, en naturlig följd av att han har varit där så länge och har varit en central del. Så att det blir ofta så att då anpassar man ju spelet och spelsättet efter de spelare som man har i laget. Och det är även det som gör att Sverige spelar ju väldigt flensburskt. Och det passar ju honom minst lika bra i landslaget. Men att det som den individualismen som präglar många av de här öststatslagen, till exempel Kelce då, eller Veszprém framförallt och så vidare. Det tycker inte jag passar Jim nödvändigtvis som handbollsspelare. Men jag hoppas faktiskt att han lämnar, eller mer för att det hade varit jävligt roligt att se han testa den utmaningen lite. Och det är klart, jag är övertygad om att han kommer lösa det bra. Men om man ska se rent så här spelmässigt hur lag spelar och vad som jag tror skulle passa Jim bäst, så är det ju faktiskt Flensburg, vill jag påstå.
Mm. Och det märktes också när jag hängde med Hampus Wanne och Jim Gottfridsson att de är oerhört goda vänner.
Ja. Mm.
Alltså de borde ju åka till samma ställe, tänker jag.
Ja, och det blev ju officiellt nu i veckan i alla fall att Wanne ska lämna. Och sen så är det väl en dålig handbollshemlighet att han ska skriva på, eller att han har skrivit på för Barcelona ihop med Jonathan Karlsbogård och Emil Nilsen. Men de har ju alltid den märkliga tanken om att de presenterar alla nyförvärv på samma gång. Typ så här i maj-juni. Då lite som, jag vet inte om det är du, Emil, som brukar tycka att det är märkligt att klubbar presenterar sina nyförvärv så tidigt under brinnande säsong. Och det tycker jag uppenbarligen Barcelona också, för de gör ju inte det, utan de väntar in i det sista, även fast alla vet att de ska dit. Mm.
Underbart. Jag ska börja heja på Barcelona nu bara.
Ja, det är väldigt mycket. Jag kan tänka mig få lag och arenor och ligor som är mer könlösa än Barcelona och handbollen där, men skitsamma.
Nu är det så. Nu är jag katalan i hjärtat efter det här.
Det jag tänkte på när jag... Och det här är verkligen ingenting som Jim har sagt eller Hampus har sagt. Men jag kan tänka mig när man har varit så länge i en klubb, man har vunnit mästerskapet, man har vunnit Champions League. Det är ju liksom inte några vidare faciliteter där i Flensburg. Alltså, träningshallen är ju sämre än de träningshallarna vi spelade i Division 3. Liksom. Det är sämre än Farstahallen. Och jag kan tänka mig att lönerna är inte störst och sådär. Och dessutom så känns det som att Flensburg som lag inte heller handlar på översta hyllan längre. Som jag tycker ändå de gjorde ett tag. De här nya unga spelarna som jag inte kommer ihåg nu vad de heter. De här högernierna och sådär. Det var ju, och den vänsternian från Fanettan då.
Aron Mensing.
Ja, Mensing ja. Det var ju bara, han hoppar ju bara rakt fram och skjuter liksom. Han, det är ju till och med såhär, hej, här får jag bollen. Hej motståndare, nu är jag lite sugen på att skjuta här. Så är det ju.
Ja, sen tycker jag väl alltid Flensburg har haft lite den här samma, alltså när man värvade, nu vet inte jag vilken tid du tänker på, men när man värvade Jim och Vannes var inte det.
Nej, men jag fattar vad du menar, att de, men de hade ju i alla fall när de var som i den här Champions League och när de vann Bundesliga så här, då var det väl ändå så att de hade färdiga spelare i på första linan. Ja, och sen så hade de väntande spelare bakom, alltså det var ju Thomas Mogensen, det var Rasmus Lauge, det var Holger Glandorf, det var ju många fina spelare.
Ja, verkligen. Men man får nog säga att Magnus Röd, Jim Gottfridsson och Mats Mensa är färdiga spelare.
Jo, alltså, ja, men det håller jag med.
Mats Mensa är ju 31 eller 32 och Jim är ju snart 30. Så det är inga
men tycker
unga
du att Mats Mensa, nej det är sant, men Röd har ju bara, han spelar ju knappt anfall, så jag vet inte vad det är med honom. Men Mensa tycker jag ju definitivt inte har gått åt rätt håll de senaste åren.
Ja, jag tycker han fått ett lyft sen han gick till Flensburg. Sen är han ju kanske inte den här spetsspelaren på så sätt att han gör 10 mål på match. Utan han är ju en väldigt så här lagnyttig spelare som bidrar lite här och var och lite försvar och kontring och så. Men jag fattar vad du menar.
Ja, men det min poäng är bara, och det sa inte Gott eller vad, men min känsla kanske är att man, om man ska vara kvar så vill man se en stor satsning liksom.
Mm. Ja,
och den,
ja.
den ser inte jag riktigt i Flensburg, men herregud. Och just med kanske då att de som står på vänt, de killarna bakom, känns ju inte som att de kommer ta samma kliv som de här vi nämnt nu har gjort.
Nej, alltså kanske, det är ju väldigt svårt att spekulera i. Sen är det ju, men sen har du ju helt rätt i en sak, och det är ju att Flensburg ligger ju något hack ner från när det gäller löner från alla de som de spelmässigt konkurrerar med egentligen. Alltså Kiel har ganska mycket större budget, och då ska vi inte nämna som sagt de här östjättarna. Och säkert PSG som visserligen går ner i budget, men de också liksom.
Men skulle Jim Gottfridsson, det är ju, jag tänker, nu spekulerar jag helt fritt också, men jag tänker att han gillar ju Tyskland, han har varit borta i 9 år. Norra Tyskland är rätt skönt, för då kan han åka hem till Ystad, han är väldigt hemmakär ju, han gillar Ystad. Skulle han kunna gå till Kiel?
Ja, alltså han platsar ju, om det är lite det, men jo, det är väl, ja, alltså,
men
det är klart att
kan man
göra det,
gå, men efter 9 år i Flensburg,
det är
ju
en annan fråga, alltså den jag känner inte till miljön så att säga, men han skulle nog få höra att han var en arschloch.
det skulle röra om lite grytan.
Ja, men det finns ju andra spelare som har gjort den, alltså Lauge gick ju omvända, även om han inte var den stjärnan som han är nu, och Steffen Weinhold var ju i Flensburg innan han gick till Kiel, och Mattias Andersson var ju en sväng i Kiel efter alla sina år i Flensburg och sånt där, så att det är klart att det går, och det är ju inte, antar jag, alltså det är inte som att gå mellan Barcelona och Real Madrid, att, alltså det är ju mordhot och grejer, utan där brukar väl handbollsfolket vara lite mer civiliserade, tror och hoppas jag, men det
hade känsligt. Fan varit rätt kul. Snygg tanke. Jag har inte, den var ny för mig. Den ska vi fan hoppas på att den händer. Den blir kul på många sätt i så fall. Mm. Gott till Kiel. Det hade fan livat upp. Nu när vi ändå är inne och tassar på Silly Season-marknaden, så tycker jag vi ska riva av SOE SHE-uppdateringar från de gångna veckorna där. För det, fan vad det har hänt grejer där också. Alltså den största svenska spelaren någonsin, Bella Guldén, vänder hem. Ej heller lastgammal. Alltså kanske förbi sitt absoluta zenit, men fortfarande en spelare att räkna med. Bella Guldén då väljer inte Sävehof utan går till Lugi istället.
Ja, och det, vi spekulerade ju om det för 2-3 veckor sedan. Och det ska sägas att även om Bella är ju inte lastgammal i stort, men hon utökar väl 80-talistkolumnen med ungefär 100% i SOE. Så med SOE-mått mätt är hon ju definitivt lastgammal. Men det är klart, nu fanns det en del personliga orsaker bakom flytten, men det gör ju någonting, om man ska se det ur ett rent sportsligt perspektiv, så är det ju extremt roligt och ännu roligare att hon väljer just Lugi då, eftersom de har ju saknats lite i topphandbollen. Alltså jag är ju van vid att Lugi från min tid i Sverige var ju de alltid med i toppen med Sabina Jakobsen och Nathalie Hagman och så vidare och så vidare. Så att jag tycker att det är jättekul att det blev Lugi och inte Sävehof, som ju då hade redan har gjort massa starka värvningar liksom. Att det kunde spridas ut lite.
Verkligen kul. Och sen ska vi också notera då Cassandra Tolbring till H65 Hör. Cassandra Tolbring som ju också är en mycket, mycket begåvad mittnia.
Ja, hon sköt ju H65 Hör till SM-guld. Sist hon var där så har väl ambitioner om att göra det igen. Lite oklart. Alltså nu, vi har ju bott nära varandra faktiskt. Hon har ju spelat i Storhamar det senaste, som ju då är grannbyn från Elverum, där jag spenderade förra året. Men
tror du skulle säga att det var grannbyn från Dunkerque?
Ja, hon har ju för sig varit i Frankrike också. Inte så långt ifrån Dunkerque, men inte rikt. Jag var inte här där då. Men hon har...
Det är ju ett lag man skulle vilja höra Christian Albinsson uttala faktiskt. Om jag skriver lagnamnet på det franska namnet i chatten, Christian, så kan du väl läsa upp hur känslan är att man ska uttala det.
Ska vi se en cliffhanger här. Oh, jävlar. Bug de Pag. Hur ska det uttalas, Josef?
Nej, ja. Jag tycker inte sätter mig i den skottgluggen. Alltså, så att, men jag ger det definitivt klart godkänt. Alltså. Väldigt,
3 av 5.
Ja, väldigt bra mat- och vindistrikt det, där omkring där hon bodde. Men det ska väl sägas kring Cassandra Tolbring är att det har varit en del mycket skador sen hon lämnade Sverige, och knäskador framförallt. Så att jag har inte en aning om i vilket skick hon anländer, så att säga. Men jag tror ju att H65 har ambitioner om att hon ska vara någon typ av bärande spelare. Och det lär hon ju vara. Men också återigen jättekul att den toppen som jag har blivit smalare det senaste året, framförallt kanske när H65 har gått ner lite i slagkraftighet, och att de också då tillsammans med Lugi försöker göra någonting åt det och kapprustar. Och Skuru tappar ju Elin Hansson och Daniela de Jong, och Sävehof Jamina Roberts då, och det såg vi om inte annat mot Heid häromdagen, vad Jamina Roberts betyder för Sävehof just nu.
Ja, ska vi redovisa det resultatet så alla vet det då, att Heid, som ju har vunnit 2 matcher i ligan och parkerade på tillsammans med Kärra då på samma poäng i botten, mötte Sävehof då, som leder serien och har ju en tendens att gå rent i stort sett när de inte möter Skuru. Men Heid går in och vinner den matchen med 21-19 och i stort sett kan man väl säga att det Sävehof saknade var Jamina Roberts. Så ja. Det säger ganska mycket om hennes ja, hur tungt det tappet kan bli när hon nu drar till Norge då.
Ja, ja verkligen.
Men sportchefen har ju utlovat i chatten att han kommer ersätta med två fina 9-meterspelare. Inga namn nämnda och inga kontrakt signade, men det ska väl ersättas då på något sätt.
Men det verkar ju vara översta hyllan.
Ja, det är väl så Sävehof värvar nu för tiden.
Jag menar, faktiskt på båda lagen får man säga.
Ja, kanske ännu mer på dem. Mm. Men jo. Absolut.
Ja, för det ska jag säga så att, eller enligt mig i alla fall så de har ju värvat väldigt fint på 6 meter eller ytter 6 då och målvakt i Bunsen, men där är på 9 meter det händer så att säga. Alltså där krävs det ju
nu är inte Charlie här och kan försvara
kanterna.
Men
Albinsson kan ju försvara mittsexan annars. Han är väl med i det facket.
Ja, men de få gångerna jag lyckades med någonting så var det ju en passning som var positivt inspel. Så
att säga. Ja, just det. Nej, men att nu har jag inte stenkoll på vilka det är som lämnar i Sävehof. Men på 9 meter, det är där... Det är det man behöver ha bäst för att vara det bästa laget generellt kan man säga.
En liten snabb titt på damallsvenskan också. Hallby fortsatt i ledning men har ju kvar att möta Aranäs nu mera trea då och Tyresö. Så där även om det är näst intill omöjligt att följa en hel match på Solid Sport på grund av hur usel den sidan är. Så rekommenderar jag ändå att följa upplösningen på damallsvenskan där. Det kommer vara många jämna fina matcher nu de fyra sista omgångarna.
Nej men och på det temat med favoritlag så går ju Josefs Hammarby starkt och så även Drott som för en liten tynande tillvaro i Division 1 som ju kommer vinna den serien med bred marginal och därmed äntra allsvenskan igen och återtåget har börjat.
Snyggt! Och på tal om allsvenskan så ska vi också nämna herrarnas dito då, där jag ska inte säga planenligt, men det var ju, vi har ju snackat upp matchen som kommer spelas den 3/6 när Amo hemma kommer ta emot OV Helsingborg. Det är ju matchernas match i allsvenskan. Var ju lite två ganska svåra matcher i den här helgen, både för Amo och OV. OV städade av sitt motstånd ganska tydligt. Jag kollade på delar av första halvlek och hela andra halvlek när OV tog emot Skånla och det var när det stod ändå och vägde och var jämnt en ganska bra bit in i andra halvlek. Men sen fick OV hål på Lukau. Jag hade fan glömt bort det att Lukau står i Skånland nu. Det är så, för mig är det så jävla sjukt att Lukau står i allsvenskan. Jag tänker fortfarande på honom som en framtida världsmålvakt. Men,
han har stått i Kiel också. Som,
jag menar det. Ja. Och han är ju...
Eller Kelce.
Han är bra alltså. Och de minuterna jag såg, han tog riktigt, riktigt mycket. Men sen till slut fick OV hål på honom och då rann det iväg ganska rejält. Och Amo tog ju Kungälv borta. En inte helt lätt match heller.
Men vad sa du? Möts de den 3?
6/3.
Var måndag? Söndag.
Om en vecka söndag. Från att vi spelar in nu då. Fan, söndag om en vecka.
Vi borde ju göra ett försnack inför den och vi borde behandla det som en EM-match.
Ja, vi kan ju om vi säger det här nu så kommer ju Solid Sports sändning av den matchen fyllas till bredden. Vet ni för övrigt då, ja jag kanske skrev det, men det är en rolig frågesport i alla fall. Hur många mer än jag som tittade på Solid Sports sändning av OV Helsingborg Skånla? Mm. En toppmatch i
allsvenskan. Du skrev den siffran och den känns försvinnande liten och konstigt nog så liten som du beskrev den. Alltså 68 personer.
68 plus jag, ja. 69 viewers hade vi sammanlagt i andra halvlek.
Det är jävligt få alltså.
Ja, det, så, så är det verkligen. Å andra sidan, man måste vara nästintill galen om man betalar 79 spänn för att
du var nog den enda så, utan släktskap.
Ja, det tror jag verkligen att så var det nog. Det var mammor, pappor, någon mormor, en syster och sen jag som tittade. Men det är helt sjukt. Jag kunde inte ens dra upp bilden på helskärm liksom, även om jag hade lägsta kvalitet på. Utan jag fick titta i ett sånt litet fönster, ni vet, i skärmen. Men,
ja, men jag är jävligt peppad på AM och kabel mot OV. Jag tycker på riktigt att vi ska göra ett försnack. Men det räcker med en kvart så här, så släpper precis innan. Ett uppsnack och en liten uppesittare. Om du är i Stockholm, Josef, så borde vi ses på vårt kontor och streama den på storbild, om det nu går då.
Lillbild får vi streama den. Du, Christian, vilka håller du på i den matchen?
Jag är jävligt kluven, för att jag tycker att eller Helsingborg, det är ju en stor ort och sådär, och kanske egentligen på lång sikt har bättre förutsättningar. Men AMO, det är ett jävla liv där på ett positivt sätt, alltså på läktarna, och det är liksom en liten ort som kan, där allting runt omkring där också kan liksom handla om handbollslaget. Det kan jag gilla med handbollen, och även nu skiter jag i utebandy, men det är jävligt fint att typ Frillesås kan vara med i utebandy-elitserien. Sånt händer ju inte i fotbollsallsvenskan på samma sätt. Ja, i och för sig Degerfors, men
man vet jag tycker att
hade inte Halmstad uppe något lag i fotbollsallsvenskan?
Jo, förra.
Man vet ju också att om man skulle gå upp, då skulle ju de, det var ju tillräckligt länge sedan, så de har glömt av att de gjorde det på Rimbo också, men då skulle ju de här, vad hette det här laget i Buster från den lilla orten som de alltid, som man Åshöjden. Alltid refererar, Åshöjden, ja, det skulle ju.
Får jag bara säga, Josef, att det är först och främst är en bokserie av Max Lundgren.
Aha, okay,
som sen det gjordes en serietidning om.
Ja, och Max Lundgren hade ju också en, ta den Emil, om boxaren som han också skrev.
Nej, den sätter jag inte.
Nej, och jag kommer inte ihåg den.
Ja, men det kommer ju inte komma Åshöjden-referenser i alla fall, som du så ofta gör i de sammanhangen.
Det kommer det ju. Men de köpte väl inte ihop sitt lag? Eller?
Nej, det stämmer. Men,
Nej, precis. Det var ju vad heter det? Bagaren, va? Som flyttade till Åshöjden för att han
eller
köpte.
Eller i och för sig. Fan, nu märker jag att det var länge sedan jag läste de här böckerna. Men visst fan var det att Blåbärskungen kom Blåbärskung till stan och hade en större plånbok än vad det hade varit tidigare.
Blåbärskungen bodde ju i Åshöjden och han la in stålar. Men det var ju bagan som kom till den lilla orten, spelad av, vad heter han, Björn Nordqvist, va? Gamla landslagsspelaren i fotboll i filmatiseringen av den här serien eller böckerna, och han köpte ju en bensinmax tomt för att han skulle göra ett klipp när den stora vägen skulle byggas precis genom Åshöjden. Det var ju så, det var därför han flyttade dit, och sen tror jag inte att den här vägen byggdes eller vad det nu var. Men de kom ju upp till Allsvenskan, hör för mig, Åshöjden. Alltså
ja, men sen var det ett sorgligt slut. Ja. Skitsamma, bra bokserie, och absolut, de referenserna kommer komma haglandes, så är det nog. Men en bra match att se fram emot. Har vi något annat som vi ska redovisa? Ja, fan, du sitter och viftar, Josef.
Ja, jag kom på det du skulle glömma, att jag höll på att glömma här, att ditt gäng ska ha ny tränare.
Just det, Halby Handboll Herr har ju annonserat att de släpper nyhet klockan 12 imorgon, ja, och ja, det är en ny tränare.
Och då la ju de upp en bild på Facebook där de liksom hade skuggat över då ett fotografi av den här tränaren. Och jag försökte bildgoogla Anders Hallberg för att se om de matchade, men hittade ingen bra bild. Men det är ju han som i alla fall enligt först Sportbladet, och sen har väl du också hört det från diverse.
Ska vi puffa för den en gång till nu, Johan Flinks Silly Season-texter som han släpper ibland? Jag tycker de är bra.
Ja, det är kul att han gör det.
Ja, och jag ska säga verkligen att jag hade inte hört Hallberg nämnas innan Flinken skrev om det i den texten. Så att han var först där. För mig i alla fall. Men nu har jag hört det från några olika håll. Så att det känns Sannolikt.
Ja, det blir spännande.
Men grejen med Anders Hallberg är väl, och här vet väl du mer än mig, Josef, men är väl att han ju då, alltså Lugi-profilen som känns som att han har spelat mittnia där så länge jag kan minnas i alla fall. Det var väl någon liten utflykt i Danmark men kom tillbaka och sen styrde han Lugi länge, länge, länge igen. Han har väl åkt och spelat 2-3 år i Norge nu, va?
Ja.
Och under tiden utbildat sig till tränare. Men har han arbetat som tränare?
Nej, utan han flyttade till Runar då som gjorde comeback i norska högsta ligan.
Klubben, inte Sörgård då?
Precis, precis. Och de storsatsade, betalade bra med pengar, kul för Anders. Det gick inte så bra för laget så att han fick flytta till Sandefjord då. Runar kom ju också från Sandefjord men grannklubben så att säga. Och spelar där och har också varit involverad inom paddel, såklart. Försöker vara tidig på den norska paddelbollen. Men jag har ju då tydligen också studerat till tränare och gått det som behövs. Och jag tycker att vi har ju ingen aning. Det är ju en stor chansning från Lugis, eller Halbys sida, men en pigg chansning och värvning tycker jag, om det nu går igenom.
Ja, väldigt pigg skulle jag också vilja säga. Han känns ju solid, den personen, och så var ju smart som spelare.
Ja, precis. Känns
som en lagspelare också. Men jag vill minnas att jag läste i någon av artiklarna att han var hjälptränare eller att han var skadad och då klev in som tränare, eller att tränaren var sjuk och då fick han gå in. Det var någonting i alla fall att han har oprövad, ja, men inte helt oprövad.
Nej, det är klart. Men då får vi rekommendera folk att skaffa plus då och läsa det. Så har vi kanske gett Flink en till prenumerant. För att jag är lite osäker på det.
Du har gett Schibsted, det norska mediekonglomeratet, ännu mer pengar.
Ja, men det ska jag säga...
Ska jag säga också nu på tal om det med klick och pengar, att vi ska också passa på att tacka alla nya patrons. Det har ju strömmat till nya patrons sen förra. Jag gissar att det är Tony Johansson-effekten vi ser.
Inte Oskar Bergendahl-effekten då?
Men det var två starka nya prenumeranter då också, som vi såklart ska tacka jättemycket.
Ja, för att det var min mamma.
Ja, just det. Så far jag. Två nya var de. En var Josefs mamma då. Men det... Ja. Det är sjukt ändå, men Tony Johansson drog några 100% mer än Josef Pujols förtroliga samtal med Oskar Bergen. Så är det. Med de orden tror jag vi stänger butiken för den här veckan och säger då, som vi alltid brukar göra, tack som fan till alla som lyssnar och extra stort tack till alla våra patrons.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiederhören.
Ja, så heter det. Achlochen.
Rötterna blir starka när det blåser.
Vi blir bäst och visst.
Luften blir friskare när åskan går. Det blåser på Genesarets sjö och likaså på Galleriblö. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå ett extra slag. Låt oss hoppas att det snart blir dag. Mina minnen är som körsbär i punch. Och det rinner som en flod i min inre värld. Låt mig gråta, låt mig vara i fred. Och bränna mina böcker som ved. Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm. Det förflutna tonar upp som en overtyr. Våra liv blir till sist i harmoni med den värld vi har att leva i. Får jag se, låt mig känna, kan jag tro. Har jag mod att försvinna i en tyst minut. Jag ser fyrar blinka här från min balkong.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.